En amerikansk filosof som heter Adler har sagt så här: fler konsekvenser följer för tanke och handling från bejakandet eller förnekandet av Gud än vad som följer från hur vi besvarar någon annan fråga. Alltså att detta är den största av alla frågor. Den får fler konsekvenser för vår tanke och för vårt liv än någon annan fråga. Det här är frågornas fråga. Om Gud finns eller inte. Det är den största av alla frågor som får störst konsekvenser. För mest flest följder. Det här borde vara en huvudfråga i en människas liv. Finns Gud? Vilket i så fall betyder att jag är en skapad varelse och är underställd ett väsen som är högre än jag. Och där mitt liv i så fall är insatt i en tanke. Eller finns Gud inte? Vilket innebär att mitt liv är en tillfällighet och det finns ingen tanke eller avsikt med att jag existerar. Det finns ingen fråga som får fler eller större konsekvenser än frågan om Guds existens. Det här borde vara en jättefråga i vår kultur som människor funderade över, diskuterade, kämpade med, engagerade sig. Men om ni tittar i den västeuropeiska kulturen, om jag tittar i Sverige, det här är en icke-fråga. Man pratar aldrig om Guds existens. Det är en personlig fråga som folk tänker på den ibland. Men det är ingen stor fråga i vår kultur. Jämfört med väldigt många andra kulturer genom historien så kan vi se att gudsfrågan har vi fört åt sidan och gjort till en liten och personlig fråga. Medan i andra kulturer har det varit en helt dominerande fråga. Frågan om Gud och vem Gud är och vad Gud vill och hur mitt liv är relaterat till Gud. Vi har lyckats med att föra bort frågan om Gud. Jag gissar att ni har det här uttrycket en elefant i vardagsrummet eller en flodhäst i vardagsrummet. Finns det på norska? Ni vet vad det betyder. Alltså att det är ju en familj där man har ett problem eller det finns ett område som alla är djupt medvetna om det men man vill inte sätta ord på det. Det är liksom närvarande i allting, flodhästen i vardagsrummet. Alla vet att det finns där. Frågan om Gud är inte en som flodhästen i vardagsrummet. Jag skulle önska att Gud var flodhästen i vardagsrummet. Någonting som alla egentligen var medvetna om. Vi borde ta ställning till det här. Vi borde förhålla oss till det. Vi borde börja sätta ord på det. Men det vi har gjort är att vi har lyckats låsa in flodhästen i en garderob. Så vardagsrummet nu är fritt för oss att gå omkring i. Vi har gjort Gud till någonting oviktigt. Hur har vi lyckats med det? Hur har vi lyckats få bort hela gudsfrågan? Vi har gjort det genom åtminstone 10 helt felaktiga resonemang som har skapat känslan av att vi behöver inte engagera oss i frågan om Gud. Så den där garderoben där vi har låst in Gud, den är låst med 10 olika lås. Så att säga. Jag ska försöka låsa upp de 10 låsen och släppa ut Gud i vardagsrummet igen. Det är målsättningen för den kommande halvtimmen. Att låsa upp de lås med vars hjälp vi har låst in Gud. Och så åtminstone släppa ut frågan i vardagsrummet igen. Okej. Då kör vi. Vi har 10 stycken så vi har bråttom här nu. Det första är ett religiöst argument som är väldigt populärt bland de nya ateisterna. Här är hur Richard Dawkins formulerade: "We are all atheists about most of the gods that societies have ever believed in. Some of us just go one god further." Så en ateist säger till mig: "Du är ju ateist i relation till hinduismens tiotusentals olika gudar. Du är ju ateist till alla de gamla nordiska gudarna. Du är ju ateist i förhållande till de romerska och grekiska gudarna. Du förnekar ju nästan alla gudars existens. Skillnaden mellan dig och mig, säger en ateist, det är ju bara det att jag som ateist förnekar en gud till. Varför är du inte konsekvent och förnekar också den sista guden, så att säga? Vi är ju nästan lika ateistiska. Vad ska man säga om det? Man ska säga att det är ett ganska fånigt sätt att resonera. Så om Richard Dawkins hade varit här så skulle jag sagt: men Richard, du förnekar ju nästan alla biologiska teorier om livets framväxt på jorden som har framlagts i historien. För det finns hundratals olika teorier i mänsklighetens historia om hur livet har uppstått på planeten jorden och varför det idag finns människor. Du säger ju nej till allihopa utom den neodarwinistiska teorin. Varför säger du inte nej till den också? Och då hade han ju svarat: därför att den är sann. Ja, just det. Det är exakt därför jag inte säger nej till Bibelns Gud. Jag tror ju att han är den riktiga guden som verkligen existerar. Så det faktum att man säger nej till mångas uppfattningar om Gud som man menar är felaktig innebär ju inte att man därmed måste säga nej till alla uppfattningar om Gud. De flesta gudsföreställningar genom historien har ju varit polyteistiska gudsföreställningar, alltså där man har trott på många olika små gudar, som Thor, som ni ser på bilden här. De har ju då varit fysiska gudar i tiden och rummet, ofta förknippade med en viss aspekt av verkligheten, så som åskan. Ja, det är klart att jag inte tror att Thor finns. Idag vet vi vad åskan är för någonting. Det är inte Thor som slår med sin hammare. Och dessutom så har ju filosofer ända sedan den gamla antiken sagt att själva tanken på många små gudar är en orimlig tankegång. Och man har sökt sig mot ett mycket bättre gudsbegrepp, nämligen en enda oändlig personlig och andlig gud som finns bortom tiden och rummet. Det andra argumentet är ett historiskt argument. Här är en amerikansk komiker, Bill Maher, som ofta uttrycker sig ironiskt och nedsättande om religion och Gud. I don't ridicule religion, it ridicules itself. Alltså jag förnedrar eller hånar inte religion, den förnedrar sig själv. Och han skulle säga, ja, men titta vad religionen har ställt till med genom historien. Religion har ju undergrävt sig själv genom allt destruktivt den har gjort. Ja, det är sant, det finns väldigt mycket destruktiva uttryck för religiös tro, både historiskt och idag. Men igen, det är ju inte detsamma som att all religion därmed är destruktiv. För det är ju lika enkelt att ta fram exempel på att religion har gjort fantastiskt gott i människors liv eller för samhället. Och att religion därmed också skulle kunna ha bekräftat sig själv. Inte minst gäller det ju den kristna tron. Så mycket av det goda i den västerländska kulturen har ju sina rötter just i den kristna tron. Och man kan ge mängder med exempel på människor som drivna av Jesu kärlek har gjort gott mot andra människor. Att peka på det negativa som religion har bidragit med och säga därför är all religion falsk är lika dumt som att peka på det negativa som politik har åstadkommit och därför säga all politik ska bort. Nej, man måste ju titta på vilka är de politiska idéerna. Och då kan vi säga att det finns goda och konstruktiva politiska idéer och det finns negativa, destruktiva, farliga politiska idéer. Man måste ju börja sortera. Och så är det förstås med religion. Man måste titta på vad är det för idéer som finns i en religion. Och i vissa religioner så finns det destruktiva, onda idéer. Andra religioner har konstruktiva, goda idéer. Och man måste förstås titta på själva sanningsfrågan. Är en religion sann eller falsk? Det finns ett sociologiskt argument eller ett sociologiskt lås. Man säger så här, ja men titta, om du föds i Pakistan kommer du med all sannolikhet att vara muslim. Om du föds i Indien så blir du hindu. Om du föds i Texas så kommer du bli evangelisk kristen. Allt är bara sociologi. Du är bara ett resultat av det samhälle och den familj du växte upp i. Det går inte att ta religion seriöst. Därför att det är bara ett uttryck för din egen bakgrund. Det händer ju ganska ofta att människor frågar mig, ja men var kommer du från för familj? Var din familj kristen? Och då svarar jag med glatt sinne, ja min familj det var en varm kristen familj. Då kan jag ju se de sekulära svenskarna liksom, just det, var väl det jag visste. Det är klart att jag är kristen för jag kom från en sån familj. Fast jag drar ju inte så länge med att ställa motfrågan då. Och du då? Var kommer du från för familj? Ja, nästan alla sekulära svenskar kommer ju från en sekulär familj. Aha! Det här har ju inte avgjort någonting. Det sekulära perspektivet är ju inte falskt bara för att han kommer från en sekulär familj. Det kristna perspektivet är ju inte falskt bara för att jag kommer från en kristen familj. Det enda vi har konstaterat är ju att vi människor i ganska stor grad är gruppvarelser. Vi följer med strömmen. Naturligt så gör vi som vår omgivning. Ja visst, det har väl ingen förnekat. Men det har ju då ingenting med sanningsfrågan att göra. När vi nu har konstaterat att du kommer från en sekulär familj och har blivit sekulär. Jag kommer från en kristen familj och har blivit kristen. Nu börjar ju det intressanta. Vilket av de här två perspektiven är sant? Det är det vi måste börja prata om. En av oss är uppenbarligen lurad av sin bakgrund. Frågan är om det är du eller om det är jag. Det måste vi börja prata om. Poängen här är ju att alla människor kommer ju från en viss bakgrund som har påverkat oss. Men att bli en mogen människa innebär att man måste ifrågasätta sin egen bakgrund. Och utvärdera det som jag har fått från min familj och min kultur. Ska jag föra det vidare? Eller ska jag göra upp med det för att anta något annat? Alla måste vara öppna för att ens egen familj kan ha bidragit med något som är falskt eller destruktivt in i mitt liv. Det gäller den kristne som måste utvärdera den kristna bakgrunden jag har. Det gäller den sekulära personen eller muslimen som behöver utvärdera den bakgrund man kommer ifrån. För att se, det jag har fått med mig, är det sant och rätt? Eller finns sanningen någon annanstans? Det fjärde är ett psykologiskt argument som vi ofta för tillbaka till Sigmund Freud. Alltså att den som har en tro på Gud har det därför att man har inre psykologiska behov. Man behöver någon sorts krycka. Gudstron är en psykologisk krycka för den som är svag. Kanske att våra föräldrar, vår pappa har svikit oss och inte levt upp till det vi behövde som barn. Och då har vi skapat oss en superpappa som kan möta alla våra behov. Men Gud blir då bara en förlängning av vår egen längtan eller vår egen dröm. Alltså ger man en psykologisk förklaring till gudstron. Den utgår från människans behov. Det här resonemanget kallar filosofer för det genetiska misstaget. Det genetiska misstaget. Det är när man säger så här: jag kan förklara varför du har en viss uppfattning och sen dra slutsatsen, därför är den uppfattningen falsk. Man har förklarat en uppfattnings ursprung och då säger man, du har din tro på Gud därför att du är svag. Du behöver någonting utanför dig själv. Du behöver psykologiskt en superpappa. Och så drar man slutsatsen, därmed finns inte Gud. Men det är ju ingen logik i det. Även om det skulle vara riktigt att jag behöver Gud för att jag är svag Och jag har inga problem att erkänna det. Att jag är en svag liten människa som behöver Gud. Och jag skulle ju säga att den som inte kan ge det erkännande om sitt liv, jag undrar hur mycket självkännedom den personen egentligen har. Jag har inga problem att säga att jag är svag och liten och bräcklig och behöver verkligen någon som är större än jag. Men det har ju inte avgjort frågan om Guds existens. Att kunna förklara varför jag har en viss tro avgör inte den trons sanningshalt. Det är så här att jag tror att jorden är rund. Utgår från att många av er också tror det. Hur har jag fått den tron? Jag har faktiskt aldrig undersökt det riktigt själv. Jag har aldrig varit i en rymdraket och liksom kunnat se på jorden utifrån och med egna ögon konstatera att jorden är rund. Varför tror jag att jorden är rund? Ja, du kan enkelt ta reda på om du skulle undersöka mitt liv. Hur har jag fått den tron? Varför har jag den tron? Hur har den tron uppstått i mitt liv? Ja, det beror på att min pappa var en fysiker och talade om sånt med oss barn när vi var små. Det beror förstås på att skolan har talat om det. Det beror förstås på att jag har sett massor med bilder från människor som har varit ute i rymden och tagit ett foto av jorden. Det beror på att jag har läst de diskussionerna redan i antiken om jordens form. Där filosofer redan under antiken kom fram till att jorden måste vara rund. För annars var fenomen man inte kunde förklara. Det beror på att jag har läst de medeltida kristna tänkarna som argumenterar för att jorden är rund. Okej, så ni kan enkelt ta reda på hur jag har fått den här tron att jorden är rund. Innebär det att den tron är falsk? Nej, det gör det ju inte. Ni har bara visat vad är det som gör att jag tror att den är rund. Det är de här sakerna. Det betyder ju inte att tron är falsk. Så, det genetiska misstaget är ett ganska vanligt misstag. Att man kan förklara hur någon eller varför någon har en viss tro innebär inte att den tron därmed är falsk. För det femte, vetenskapen. Det här är ett av de vanligaste låsen för att hålla Gud borta. Man säger att vetenskapen har på något sätt omöjliggjort Gud. Sam Harris, en av de nya ateisterna, säger att the conflict between science and religion is unavoidable. Alltså konflikten mellan vetenskap och tro är oundviklig. Du kan inte ha båda två. Om du tar vetenskapen på allvar så finns det ingen plats för Gud. Om du tar Gud på allvar så får du helt enkelt ignorera vad vetenskapen säger. Detta är helt enkelt en myt som framförs, men det är en myt som har spridit sig väldigt, väldigt brett i vårt samhälle. I verkligheten är det inte alls så att det råder en oundviklig konflikt mellan vetenskap och kristen tro. Den moderna naturvetenskapen växer fram i det kristna Europa på grund av kristna idéer. Människor som tror på Gud och som är inspirerade av sin tro på en skapare var de som satte fart på den moderna naturvetenskapen. Alla de stora naturvetenskapliga pionjärerna som Copernicus och Galileo och Newton och Kepler och Boyd var gudstroende. Många av dem var personligt kristna och var motiverade av den kristna tron i sitt forskningsarbete. Att hänvisa till konflikten mellan kyrkan och Galileo är ju inget argument. Det var ju en inomkristen diskussion. De var ju kristna hela högen. Galileo var ju kristen och trodde på Gud. Och det var ju förstås, den katolska kyrkan utgick från Gud. Så det var ju en konflikt mellan gudstroende. Så det råder inte alls någon oundviklig konflikt. Självklart kan det uppstå spänningar på enstaka punkter. Men det finns ingen grundläggande konflikt. En variant av det, nummer 6, är förstås man säger Darwin. Och nu kanske någon blir upprörd här, men fundera på vad vi diskuterar. Vi diskuterar inte någon speciell bibeltolkning, utan vi diskuterar Guds existens. Charles Darwins teori har inte på något sätt motbevisat Guds existens. Om Darwins teori är riktig så är en bokstavlig läsning av första Mosebok kapitel 1-3 är inte längre möjlig. Men det är ju inte den frågan vi diskuterar. Det är ju en separat fråga, den får vi diskutera en annan gång. Vad är en bra tolkning av första Mosebok kapitel 1-3? Det vi diskuterar nu är ju Guds existens. Och Darwin har inte motbevisat Guds existens överhuvudtaget. Det är förstås en alldeles öppen fråga om det har skett en långsam och gradvis utveckling av det biologiska livet på jorden. Var den utvecklingen planerad eller styrd eller designad eller var den det inte? Och det är en filosofisk fråga som Darwin inte kan besvara åt oss. Så Darwin har inte gjort Gud omöjlig. Här måste vi hålla isär vad som är specifika bibeltolkningsfrågor och vad som är den stora frågan om Guds existens. Det är en helt annan sorts fråga som är oberoende av vilken tolkning du ger av Första Mosebok. För det sjunde. Och igen, någonting som har relaterat till vetenskap, det man kallar för scientism. Att ganska många människor har fått för sig att naturvetenskap är den exklusiva vägvisaren till verkligheten. Jag citerar Axel Rosenberg som är en ateistisk filosofiprofessor. Science as our exclusive guide to reality. Då man alltså föreställer sig att bara det som naturvetenskapen kan uttala sig om är verkligt och sant. Och naturvetenskapen kan inte säga någonting om Gud. Alltså finns inte Gud. Kan vi lämna den frågan? Detta är ett hopplöst och felaktigt synsätt att vetenskapen skulle vara den enda kunskapskällan. Naturvetenskapen ger oss kunskap om naturen. Det hörs ju på namnet. Naturvetenskap. Och det är ett fantastiskt verktyg för att hjälpa oss att förstå naturen. Men tillvaron består ju av så mycket mer än naturen. Naturvetenskapen kan inte uttala sig om det övernaturliga. Det är en filosofisk, en existentiell, en religiös frågeställning. Naturvetenskapen kan inte uttala sig om historien. Naturvetenskapen kan inte uttala sig om etik. Men vi kan fortfarande ha kunskap om etik. I Sverige idag så är det en stor diskussion om dödshjälp. Ska vi införa aktiv dödshjälp? Naturvetenskapen kan inte besvara den. Är det rätt eller fel? Naturvetenskapen kan tala om för oss vad är det mest effektiva sättet att ta död på en människa? Vad är det billigaste sättet att ta död på en människa? Vad är det mest smärtfria sättet att ta död på en människa? Vad är det snabbaste sättet att utsläcka mänskligt liv? Sånt kan naturvetenskapen svara på därför att den kan kontrollera eller vet saker om de biologiska processerna i människans kropp. Men är det rätt att aktivt utsläcka ett mänskligt liv? Det kan naturvetenskapen inte svara på. Där måste vi svara på utifrån annan kunskap. Peter Kreeft, amerikansk filosof, formulerade suveränt: "There is no scientific proof that only scientific proofs are good proofs. No way to prove by the scientific method that the scientific method is the only valid method." Det finns inga vetenskapliga bevis för att endast vetenskapliga bevis är bra bevis. Det finns inget sätt att bevisa att den vetenskapliga metoden. Det finns inget sätt att genom den vetenskapliga metoden visa att den vetenskapliga metoden är den enda giltiga metoden. Vi måste använda andra kunskapskällor. Vet du när du fyller år? Vet du datumet för din födelsedag? Utgår från att ni vet det och att ni firar det. Hur vet du det? Är det inte naturvetenskapen som har talat om det för dig? Det är din mamma. Känns det som en osäker kunskap? Nej, hon var ju där. Det var en väldigt påtaglig dag för henne. Hon vet när du föddes och hon har talat om det för dig. Det är ju ingen osäker kunskap. Det är verklig kunskap. Det är viktig kunskap. Du firar den varje år. Men det är inte naturvetenskaplig kunskap. Och så här är det på område efter område att vi kan veta saker utanför det naturvetenskapliga området. Nummer 8. Vi behöver bevis. Och en massa människor har gått in i så här riktigt skeptiskt inställning. Ja, det är klart att jag vill ju tro på Gud. Om du kan bevisa att Gud finns. Och så funderar man inte igenom vad bevis egentligen betyder. Utan man sätter upp enormt höga beviskrav för frågan om Gud. Att visst, jag kan tänka mig att tro på Gud om du kan presentera tvingande bevis, absoluta bevis, så väljer jag, kan jag tänka mig att tro på Gud. Problemet är att den sortens bevis har vi inte någonstans förutom i matematiken. Och inte ens de är fullständigt absoluta, de bygger på axiom. Men i matematiken kan man, om man accepterar vissa axiom, så kan man bevisa saker ganska långt. Men sen på andra områden så är det inte bevis, utan det handlar om att vi argumenterar. Och vi inser att vi har tillräckligt bra argument för att hålla någonting för sant. Vårt dagliga liv bygger hela tiden på att vi väljer att tro på någonting. Jag gick ner till frukosten här fast jag inte hade någon aning om vem som hade tillagat den. Och åt den utan att vara orolig att jag skulle bli förgiftad. Det var ju ett steg i tro, kan man säga. Men ett välgrundat steg i tro. Jag har varit i Norge tidigare. Jag har varit på kristna bibelskolor tidigare. Jag vet en hel del om den mänskliga naturen. Det fanns ingen anledning att ifrågasätta att maten var ätlig. Här måste man fundera igenom. Vad är det för sorts bevis vi är ute efter? Eller snarare då, vad är det för... Hur kan vi ta ställning till frågan om Gud? Absoluta bevis är inte en relevant kategori. Det har vi i matematiken. Men inte på andra områden. Då måste vi titta på hur kan vi närma oss den här frågan. Hur kan vi argumentera när det gäller Gud? Nummer 9. Definitionen av tro. Och det är lite spegelbilden av det att man tänker sig bevis för Gud. Och så säger man... Det finns inga bevis. Ska man säga ja till Gud så handlar det om tro. Och tro är blind tro. Så här definierar Richard Dawkins det. Att tro, det är blindt förtröstande i frånvaro av evidens. Även i motsats till evidens. Alltså att religiös tro principiellt sett är motsatsen till argument, evidens. Att ha goda grunder för någonting. Men det där är en helt tokig definition av tro. Kristen tro är inte blind tro. Vi talade om uppståndelsen igår. Varför började de första kristna tro att Gud hade uppväckt Jesus? Det var inte blind tro. Den var byggd på evidens. Nämligen att de hittade graven tom. Och framförallt att de mötte Jesus levande. Ingen började tro på uppståndelsen innan den evidensen var där. Så det var inte blind tro, utan det var tro på grund av fakta. Så blev man övertygad om att Jesus var uppstånden. Bland analytiska filosofer idag så växer antalet gudstroende. Och det är inte för att analytiska filosofer älskar blind tro. Utan det är därför att filosofer idag säger, fler och fler säger, det finns argument som pekar i riktning mot Gud. Så det är en alldeles falsk definition av tro. Så här långt har jag visat 9 argument som jag själv tycker är nästan viktlösa, alltså värdelösa som invändningar mot Gud. Det 10:e, nu kommer faktiskt äntligen ett som det ligger någonting i. Och det är det onda. Har inte det onda motbevisat Gud? Och för första gången skulle jag säga, du har en poäng. Det är klart att det ondas verklighet är ett argument mot Gud. Det inser jag också. Det både inser jag tankemässigt, jag känner det existentiellt. Det är klart att det ondas verklighet ställer en massa frågor. Men jag skulle säga, det har inte avgjort frågan. Det är ingen definitiv invändning mot Gud. Det är en verklig invändning, jag förstår den. Men det är ingen slutgiltig invändning. Den ateistiska filosofen William Rowe säger i sin bok om Gud och det ondas problem. En del filosofer har hävdat att ondskans existens är logiskt oförenligt med existensen av teismens gud. Ingen, som jag ser det, har lyckats att belägga ett sådant extravagant anspråk. Det finns i verkligheten ganska övertygande argument för uppfattningen att ondskans existens är logiskt förenlig med existensen av teismens gud. Så här har ni en ateist som erkänner att det onda utesluter faktiskt inte Gud. Det är logiskt förenligt att tänka sig en god och allsmäktig Gud och att det onda ändå under en viss tid i en viss mängd existerar. En agnostisk filosof som heter Paul Draper, han säger så här: "It is possible that there is some good reason, perhaps a reason too complicated for humans to understand, for God to permit tragedies. So tragedies don't conclusively disprove God's existence." Alltså, det är möjligt att Gud har goda grunder som kanske är för komplicerade för oss att förstå i nuläget, för att tillåta vad vi skulle kalla tragedier, tillåta lidandet i världen. Så tragedier motbevisar inte Guds existens på något slutgiltigt sätt. Alltså, Gud skulle kunna ha grunder för att tillåta tragedier. Så, inte ens det onda har motbevisat Gud. Det här är Alfred Nobel. 10 december varje år kommer den vetenskapliga och intellektuella gräddan i världen till Stockholm för att gå på den fest där vi vanliga aldrig blir bjudna. Nobelfesten i Stockholms stadshus. Varje år finns det människor i den gruppen som tror på Gud. Ja, det är väl ett bevis på att frågan om Gud inte är avgjord. Här har du den vetenskapliga och intellektuella gräddan i världen. Och du hittar olika uppfattningar i frågan om Guds existens bland den gruppen. Alltså, frågan är inte avgjord. Vi måste börja tänka på den här frågan igen. Vi måste få ut Gud i rummet. Flodhästen måste tillbaka i vardagsrummet och bli en påtaglig, möjligtvis en irriterande, kanske en fascinerande frågeställning igen. Och vi måste börja ta ställning. I grunden är det så här att alla människor är tvingade att tro. Ateism och kristen tro är båda trosuppfattningar. Richard Dawkins vet inte att Gud inte finns. Han tror att Gud inte finns. Många av oss i det här rummet tror att Gud finns. Alla människor är troende. Skillnaden är bara vad man tror på och vilka grunder man har för sin tro. Och det man behöver börja utvärdera, det är vilken tro passar bäst samman med de kunskaper jag har och de erfarenheter som jag har som människa. Och nu börjar det, just när den här lektionen är slut, så börjar det som är det spännande. Hur kan man göra den jämförelsen? Vad är argumenten på de olika sidorna? Det är helt enkelt det man behöver göra sen. Säga, okej, låt oss testa tron, det finns ingen gud. Och lägga upp de argument som talar för den tron. Och sen lägga upp argument på andra sidan. Vilka är argumenten för att det finns en personlig skapargud? Och så titta på de argumenten och se, vad har störst förklaringsförmåga? Vad passar bäst samman med den kunskap jag har om världen? Den kunskap jag har om vad det är att vara människa? Den kunskap jag har om historien? Och så se vilken tro stämmer bäst med det jag vet om livet. Okej, sätter jag punkt där. Jag vet inte, har vi tid för frågor nu? Eller det är... Okej. Två frågor. Får ni välja några bra frågor? Kommentar eller Fråga eller invändning, yes?
Magnus Malm har ganska nyligen släppt en bok som har snackat om som om Gud inte fanns. Och då snackar han om att när det är erfaringar man har och den kunskapen man har om Gud, det går på tvärs med den med det bildet har av Gud. Alltså det livet, det visste att livet var inte så lätt som du trodde det var för exempel, och så men så tror du på en god och mäktig Gud. Och så blir det ett offerrom då. Du kanske nekter, många nekter och ge upp tanken på en god Gud. Och då sa för som jag förstod Malm så sa han att då får du ett offerrom där och det kan det bli sekularisering. Kan du kommentera det?
Just det, så det är Magnus Malms bok Som om Gud inte finns, om sekulariseringen i västvärlden. Där han talar om när vår bild av Gud krockar med sen vår erfarenhet. Och det är förstås en väldigt viktig sak att fundera igenom den bild man har av Gud. Och det är ju självklart att många människor har en felaktig bild av Gud som sen inte stämmer. Hur livet är. Om du till exempel föreställer dig, det finns en Gud som har skapat mig, han är god och han älskar mig, och så drar du slutsatsen, därför kommer jag att bli beskyddad från sjukdom eller lidande eller motgångar. Ja, då kommer ju verkligheten förr eller senare att slå sönder den bilden av Gud. Därför att så enkelt är förstås inte livet. Också den som tror på Gud, också den som har blivit ett Guds barn genom tro på Jesus Kristus möter lidande, motgångar, svårigheter, sjukdom och ytterst sett död. Och då måste man ju fundera här, är det så att det är min bild av Gud som är fel? Eller är det så att Gud inte finns? Och det är ju väldigt tragiskt när människor drar slutsatsen, nej, Gud finns inte. När det i verkligheten är så här att man skulle behöva justera sin bild av Gud. Inte så att Gud inte skulle vara god eller kärleksfull, men det finns ju fler komponenter. När det gäller frågan om vad är det här för en verklighet, när det gäller en ond makt, när det gäller att detta är en fallen värld, när det gäller att Gud är inte färdig med sin frälsningsplan, utan vi är just nu på väg mot någonting. Det kommer en dag när det kommer visa sig att sjukdom och död och motgång och lidande är borta. Och Gud fullt ut ska visa att han både är god och allsmäktig och kärleksfull. Men vi är inte där just nu, utan vi är på väg mot det. Så det där är väldigt väsentligt att arbeta igenom sin bild av Gud i förhållande till vad detta är för en värld just nu. Och det handlar mycket om kristen förkunnelse, att vi måste ha en realistisk förkunnelse om det kristna livets villkor.
Ett sista spörsmål här.
Ja, jag är helt enig. Vår kultur är ju en kultur där vi distraherar oss själva hela tiden. Dels med ljudintryck och att man har hörlurar dygnet runt, så att de hela tiden är det ljud in, musik. Och sen med synintryck och med liksom ett rastlöst liv där man ständigt är på språng, ständigt är på väg, ständigt. Och då kan man hålla många saker ifrån sig. Så jag är helt enig. Och där behöver vi ju hjälpa människor att hitta punkter av stillhet. Och erfara naturen till exempel, som ju är en av Guds starkaste signalområden. När man blir konfronterad med, eller blir liksom ställd inför naturens skönhet, väldighet, så kommer ju den, det som vi till och med kallar för den allmänna uppenbarelsen. Den bryter igenom, den gör sig påminn, den blir ofrånkomlig.